Hjärtligt välkomna då till ett nytt avsnitt av Offsides podcast med Anders och Johan. Vi får se, Anders, om vi håller oss något kortare denna vecka. Det är mycket som ska göras idag. Det är en så kallad lämningsdag på jobbet.
Man kan säga att det brinner i rumpan.
Ja, mycket som ska klaras av. Ja, men vi börjar med att spela in podd. Vi brukar ju numera spela in de här på måndag morgnar. Så även denna vecka. Och det har varit en lång helg. Jobbat en del. Vad har du hunnit göra mer som inte har handlat om det?
Jag har hunnit spela lite matcher med min sons lag. Jag har sett en del på fotboll. Jag såg fotboll med publik på läktarna.
FA-cupen.
FA-cupfinalen. Mm. Chelsea-Leicester. Och jag måste säga det att det var...
Överskattat.
Med publiken. Ta bort den. Vad ska de vara där? Skrik och hålla på. Och så. Ja. Dricka bira. Och män i bara överkropp och sådär.
Bort med det.
Bort med det. Ja. Nej. Tvärtom. Man blev faktiskt påmind om hur jäkla härligt det är och vilken skillnad det gör. Sen så har givetvis matchen också någon typ av att det ändå är Leicester som lyckas vinna FA-cupen mot Chelsea som är Chelsea i Champions League-final och så. Och liksom det drama som det var på slutet med Kasper Schmeichel gör en superräddning typ på stopptid som ja, går in 99 gånger av 100 egentligen och så. Och liksom glädjen och ägarna, man vet lite grann vad som ägarna, det är inte ofta man tar ägarna i försvar i den här podden, i storklubbarna ute i stora fina fotbollsvärlden. Nej. Men när man vet med liksom att med sonen då i Leicester, den thailändska ägarna, vars pappa då omkom ju i helikopterolyckan och så. Tårarna på honom och så liksom Leicester. Det var så mycket som var fint där, så man kände att fan, så kan inte vänta tills vi får se fler fotbollsmatcher. Med lite publik i alla fall.
Du som är anglofil, i alla fall sett till fotbollsintaget. Musikintaget är du väl mer amerikan. Yeah. Men det behöver vi inte prata mer om här kanske.
Hör av er om ni har en podd som vill snacka grunge. Så är jag gärna gäst.
Grunge-podd. Uh-huh. Nej, det jag skulle fråga med Leicester är sådär lite från avstånd. Som kanske är min position då. Nu tar de en tung titel då igen då med FA-cupen. Men de har ju överhuvudtaget varit ett bra lag ganska länge nu. Inte bäst i ligan, men de är med hugger och ändå varit ganska länge nu. Det är nästan på ett sätt en större bedrift än alltså var otroligt deras ligaseger förstås. Men sånt kan ju alltid hända liksom. Alltså blixten kan slå ner och så. Mm. Men att de på något sätt har hållit sig kvar och fortsätter vara nästan ett topplag liksom så. Leicester. Över tid är den prestationen kanske nästan större.
Ja, det skulle jag tro. Och Leicester är ju, visst de har en utländsk ägare och jag har kanske inte riktigt koll på, borde man kritisera Leicesters ägare? Har man anledning till att göra det? Det har man kanske. Men utifrån den mediebild som hela tiden liksom strålar ut från Leicester och från de som bevakar klubben och de som pratar om klubben så framstår ju Leicester som en rätt sympatisk klubb jämfört med Liverpool, United, Chelsea, City och så. Utifrån var pengarna kommer och hur allting fungerar och att de faktiskt bryr sig om sitt community.
Så också lite kul att Vardy bara har fortsatt att spela kvar där.
Ja,
det känns ju olikt den här tiden. Mm. Att, för det hade ju varit lätt för honom kanske gå med någon ännu högre lön någon annanstans och bli lite bekväm och sen inte vara så bra efter den fantastiska säsongen. Mm. Att han vill leva sitt liv där.
Ja, men det är kul. Det var kul för Brendan Rodgers och också få vinna en titel. Och så. Men och sen då så på söndagskvällen då har jag på Champions League-finalen här från Göteborg.
Där det inte var publik då.
Nej.
Bara skjuta in där. Jag hörde på, när jag åkte bil igår så hörde jag på Radiosporten och då var det från basket semifinal mellan Norrköping och Nässjö. Mm. Jag tror det var
Nässjö?
Ja, de kan gå till final för första gången tror jag.
Okay.
Det är en jämn serie. Jag tror Norrköping leder med 3-2. Ja, då hörde man lite liv från läktaren, fast betoning på lite. Det var då restauranggäster i Norrköping.
Ja,
och då sa referenten, vad tyckte det var kul. Och nu hör ni här, nu får de restauranggästerna på sin sida. Det blir en sprakande stämning i hallen. Att man får restauranggästerna på sin sida. Och också, den tiden vill man bort ifrån snabbt. Yeah. Men det var faktiskt mer drag där tror jag än på Champions League-finalen, tyvärr.
Ja.
Det är för deppigt faktiskt.
Ja, men det är ju det. För man har ju sett här hur det har snurrats runt herrarnas Champions League-final. Var den skulle spelas. Först var Istanbul, sen blev den flyttad nu då till Portugal och till Porto. Och det var ju utifrån att UEFA krävde att arrangörsstaden och landet då givetvis skulle kunna garantera x antal tusen på läktarna. Och det kunde... Konstigt nog, inte Istanbul.
Nej, det tänker man ju Erdogan. Att, alltså, mycket, precis som ägarna, ofta, så finns det mycket att kritisera Erdogan för.
Där skulle man väl ha en webbkamera på Erdogans kontor när det kommer in någon attaché och berättar, Mr. Erdogan, nu har det kommit tydliga liksom, riktlinjer här från UEFA. De säger att vi får inte lov att arrangera.
Framförallt hade man velat se mötet mellan de olika attachéerna om vem de klunsar, vem som måste ta det med.
Ja, precis.
Nej, men om det är något man skulle kunna tro så här, det fixar han.
Ja, alltså, ja, men lite så.
Semidiktaturer, sånt brukar de ju vara bra på. Absolut. Det måste ha varit en oerhört prestigeförlust.
Ja, alltså det är märkligt på många sätt då, men att på herrarnas sida så har det varit då viktigt att man ska kunna ha publik. Men på dam, när det ska spelas damfinalen, då kan man leva med att det är 8 stackare på Gamla Ullevi en söndag kväll.
Mm.
Som ska få se Champions League-finalen. Att man ändå gör skillnad på fotboll och fotboll.
Ja,
på det sättet. Och det gjorde liksom lite ont. Och sen går man in på matchen bara väldigt kort. Så är det ju så. Jag hade ju sett det bara dagen innan. Hur jävla överlägsna Barcelona är i Spanien numera.
Mm. Mm.
Jag tror att det återstår ett par omgångar av ligaspelet. Men de har ju varit vinnare sedan lång tid tillbaka. De har en målskillnad typ som är 138-5.
Ja.
De har släppt in 5 mål på hela ligasäsongen. Och de dödar då matchen efter bara en halvtimme. Jag tror efter 35 minuter står det 4-0. Det är, får man ändå säga. Bara det i sig är ju spektakulärt.
Ja,
men att de har på så kort tid blivit så jävla dominanta.
Ja, när det också ganska många andra stora har satsat då. Det bör ju även betyda att gott hopp för spanska titlar i landslagsturneringar.
Ja, och på något sätt det gladde mig också när man kollade in liksom truppen i Barcelona. Mm. Och man ser att till 85% så är den spansk.
Mm. Och Vicky Mertens.
Ja, precis. Och både tränaren är katalan. Lagkaptenen, katalan på något sätt gör det, man vet av Barcelona vad det är för klubb, att visst de har jättemycket skulder, man fattar aldrig riktigt hur det funkar i Spanien, de här storklubbarna kan ha miljarder i skulder och ändå fortsätta värva spelare för miljarder, det fattar man aldrig riktigt, men på något sätt så blir man ändå glad i det lilla att det är katalan som rattar klubben.
Mm.
Så.
Mm. Ja, jag har också sett på en hel del, jag har varit hemma i Motala med min familj egentligen första gången på 1,5 år.
Noterar du att jag inte nämnde någonting att Alisson nickade in 2-1 i 94 minuten.
Ja.
Vi går vidare. Jag behöver inte prata om Liverpool alltid.
Nej, det är bra.
Berätta nu vad som hände med uttalet.
Ja, det var mycket snack om 20-årsjubileet förstås. 20 år sedan MyFo i Superettan. Ja, det var mest jag och min pappa som pratade om det.
Ja.
Vi såg också en del fotboll. Jag kom dit redan på torsdagen. Det var ju fantastiskt att vara där. Jag har inte så mycket med fotbollen att göra, men ja, de har fått sprutor och grejer. Mm. Så vi drog dit med familjen. Mm. Det var gött. Landade mitt i torsdagen in i AIK MFF och såg sen även lite på FA-cupen och missade, för jag körde bil då tillbaka när Champions League-finalen var. Såg däremot underhållande Stockholmsderby innan vi drog mellan Hammarby och Djurgården då, där det var öppna spel. Men framförallt så präglades det också lite av, jag var på ICA Maxi som jag alltid är, det är lite Motalas träffpunkt numera. Där träffar man alltid på någon gammal bekant som kommer fram och frågar läget. Och frågar man, ja det är bra, är det själv? Jo, fan, hänger och dinglar.
Den going strong i Motala då.
Går det med donnerna? Nej, det är lugnt, asså inte vad jag har hört. Vadå? Nej, skoja, var med det. Kul att se dig, grabben. Det är alltid lika trevligt. Sånt var det lite av. Men framförallt så, utan att överdriva, på 3 olika ställen på ICA Maxi så hörde jag det diskuteras då om Zlatans skada. För det hade precis kommit då beskedet att han missar EM.
Var det folk som närmade sig dig?
Nej, nej.
Nej, du överhörde.
Ja, jag överhörde. Ja. Det var vid frysdisken och det var vid frukten och framme vid kassan.
Ja.
Så gjordes det olika take på det. Och då förstår man att diskuteras den på 3 olika ställen på Maxi i Motala. Så är det en stor nyhet.
Hur lät det då? Var folk deppiga?
Ungefär som du kan tänka dig. Det var lite olika perspektiv.
Ja.
Såklart. Så, som, ja, det var de ju. Ja. För jävla tråkigt var ju mesta man hörde.
Ja.
Men så här, var det någon som ville liksom så här, samtidigt.
Andra måste kliva fram.
Ja, andra kliva fram. Och det behöver inte vara dåligt. Och jag träffade min kusin på Maxi också. Vi började också prata om det. Och jag försökte också bygga någon slags, precis som Jan Eriksson drog låret inför 94. Precis som Patrik Andersson fick åka hem från Japan innan VM 2002. Precis som Micke Svensson inte kunde följa med till Portugal på slutet. Då ville han, då, det är inte riktigt samma nivå. Och han störde sig. Då började det, alltså, för jag också så här, det är nu det byggs historien. Alltså historien kommer bli mäktigare nu.
Ja.
Om det verkligen går bra för Sverige.
Ja.
Så att du börjar direkt tänka som en journalist. Att du ska bygga. Och det gjorde jag ju lite.
Ja, ja, ja.
Men du vet ju, det hör ju till. För en riktigt stor berättelse om det ska bli framgång.
Ja.
Ska det också ha funnits uppförsbackar där. Mm. Och det här var ju en sån.
Mm.
Vad tänkte du?
Jag tänkte direkt panik. skickat nummer till tryck på måndag.
Ja, du tänkte så.
Ja, ja, ja. Jag tänkte direkt på min arbetssituation.
Ja.
Det kan ju varit så att vi eventuellt hade ett inslag av Zlatan på ett omslag. Mm. Som måste retuscheras bort. Pronto. Det kan hända att vi har haft texter där Zlatan har nämnts. Hur han bidrar till detta landslag och denna potentiella EM-sommar och framfarten där.
Tänk om vi till slut ändå hade fått loss den stora Zlatan-intervjun med full fokus på EM i den intervjun. Mm. Det hade ju varit värre.
Ja, det hade varit jobbigt.
Ja, här är det faktiskt.
Alltså jag tänkte mycket på det att nu har vi att göra idag. Lite så. Ja. Därför jag inleder här med att det brinner i häcken. Och då är det inte bäck och häcken utan det är Bengtssons häck.
Det gör det också lite.
Ja, det kanske jag återkommer till. Ja. Att, det var det första och främst det jag tänkte på. Och sen så har jag ju sett så lite i sociala medier och sådär att folk har uttryckt det som att deras EM-puls föll ner i avgrunden nu lite grann. Att det var detta de hade sett fram emot och så. Och jag känner inte riktigt så. Jag känner att det jag längtar efter, om jag får drömma, det är att Staffan Lindeborg ändå sitter och välkomnar en.
Ja, det kommer inte hända.
Nej, det kommer inte hända det heller. Nej. Men det är det enda jag drömmer om igen. Det enda jag behöver på något sätt. Jag kastar tillbaka till den liksom. Det är någon slags vagga. Att man får den tryggheten. En solig kväll. Man drar ner gardinerna. För att nu är det match. Och Staffan Lindeborg välkomnar en till någon arena ute i Europa.
Det är väl snarare Åke Unger som kommer välkomna dig nu, va?
Ja, lite så. Ja. Men jag känner väl så att på något sätt så är jag väl som potentiellt personen i Motala på Ica Maxi där vid fruktdisken som säger att det kan vara bra också för Sverige. Det samtidigt hade det varit skitkul att se Zlatan, så att, absolut.
Jag tänker ändå att om Janne Andersson hade varit gäst hos Fördomspodden, då hade jag frågat eller påstått ungefär att självklart tyckte du det var sjukt tråkigt när Zlatan fick kasta in EM-handduken. Men en liten del av dig kände ändå bra.
Ja, just det. Vad skulle Janne svara?
Ja, det skulle han ju svara såklart. Han skulle ju aldrig säga så. Men jag tror själv inte han vet. Det vet väl ingen av oss hur utfallet, och du kommer inte få reda på heller hur utfallet hade blivit. Det var väl lite som Simon Bank skrev, att det försvann många möjligheter när en så bra spelare inte kan vara med. Och, men att det kanske också blir ett problem mindre att tänka på hur han ska spela och så. Och han har ju ändå byggt, dels får de ju ta en liten underdog-roll nu på ett annat sätt som han ju trivs väldigt bra med. Och också kan spela den här alltså hårt jobbande och uppoffrade fotbollen som han gillar lite mer. Mm. Alltså han, det är lite tryggare kanske. Mm. Jag tror inte han skulle liksom gå med på att säga att det här är bra. Men jag tror liksom det finns, jag tror inte han kommer liksom älta det så mycket. Nej. Faktiskt. Men utåt skulle han bara säga att det är skittråkigt.
Ja, samtidigt så har det också blivit så med tanke på hur svenska försvarslinjen har som utvecklat sig senaste tiden, så har det blivit så nästan att Janne mot kanske sin vilja har tvingats bli en mer offensiv, anfallsinriktad förbundskapten än vad han egentligen kanske vill vara i ett mästerskap. Och därför så faller ju en av de viktigaste brickorna när Zlatan försvinner. För då ska man fortsätta vara offensiva, men vi tappar vår bästa spelare offensivt. Och sen så har vi ändå kvar problematiken där bak. Så på så sätt så är det ju ändå jävla problem, så jag tror ändå att han skulle vara ärlig till Emil Persson i Fördomspodden om han sa att nej, det är bara piss.
Ja, kanske är det så. Truppen har väl tagits ut när man lyssnar på detta, va?
Ska från Lidingö, live.
Hotell Forresta. Ja. Jag har suttit och intervjuat många Djurgårdsnyförvärv. Kirino, väldigt blyg och frusen, kommer jag ihåg. Bosse Andersson styr upp. Får träffa honom nu. Och Mattias Jonsson som var lite mer språksam. Men de har ofta fått bo där i början. Det är kopplat till Djurgården.
Ja, det är så.
Rätt mycket. Eller var i alla fall det hotellet. Och vi får väl se här då om Mackan Danielsson är med.
Ja.
Hur, vad kineserna säger.
Det går ju inte att inte känna för honom just nu. Om det är så. Men han är inte purung. Han vet om att detta kanske är hans enda mästerskap. Han vet om också, som ser ut just nu, ganska goda chanser att spela samtliga matcher.
Ja.
I mitt låset där. Och sen så kanske inte kineserna släpper honom. Det är ju så det snackas om.
Ja, jag vet. Förhoppningsvis inte. Är det här inte ens en fråga längre. Att Max Danielsson faktiskt är med i truppen.
Ja.
Men ja, man kan tänka sig att det betyder oerhört mycket för honom. Ja. Också, alltså han är ju också. Ja, men det är ju inte så länge sedan det var mästerskap när Max Danielsson satt som vem som helst och tittade på dem. Och inte hade en tanke på att det skulle kunna vara jag någon gång. Så förmodligen är ju den typen. Alltså det betyder väl mycket för de flesta. Men vissa betyder lite mer för. Jag tror att han håller landslaget väldigt högt.
Ja,
så men han skulle börja slå kineser där borta.
Ja, men... och grejen är, jag tror inte han är personen som går och slår kineser. För att inte han får åka.
Men han är duktig med siffror. Han kan snilla dem.
Ja, jag sätter upp grafer på PowerPoint-presentation. Det här kommer innebära att jag kommer komma tillbaka till Kina som en mycket gladare person.
Ja. Nej, förhoppningsvis så har det här inte varit något... alltså, då får vi sätta in diplomati.
Ja.
Och de är ju redan risiga då. Relationen med
skickat brev till Kina.
Ja, nej, vi hoppas att han är med. Vi gör det här avsnittet i samarbete med Telia som har Sveriges bästa sportpaket med C More och Viaplay. Samlat får man alla matcher från de största ligorna samlade då i ett tv- och streamingpaket. Det är alltid live och utan fördröjning. Man ser all sport och underhållning i den här tv-tjänsten från Telia. Och här ingår då C More och Viaplay till priset 499 kronor i månaden. Och det betyder inte bara att all sport finns där utan också alla filmer och serier ingår. Något för hela familjen att titta på. Då sparar man faktiskt 469 spänn i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att köpa alla de här separat. Så det här skaffar man då på telia.se/sport för att få allt samlat på ett ställe hos Telia alltså.
Ja, och som man kanske tänker på ibland här, det var ingen spelreklam där i denna podden.
Nej, nej. Som vanligt då. Sen ganska många år tillbaka.
Mm.
Ja, det kan vi påminna om. Det var länge sedan vi gjorde det.
Ja, men, så är det bara. Vi har inte det.
Nej, vi har inte det. Vi har sagt nej till det. Mm. Lite aktuellt kanske. Jag vet inte om det här är en okej brygga, men nu pratar vi om mycket grejer som precis har hänt här. Det är alltid speciellt när det händer grejer på tisdagar i vår värld. Men matchfixning, rättegången är ju inledd nu.
Var
ju
det han ska ha gjort då är väl att han, det ska han ha dragit på sig en varning med flit, kastade bort bollen och sådär, och han ska också ha 300 000 spänn, ska ha förts över till hans konto.
Ja, det medger han ju själv, men han säger att det rör sig om ett lån då.
Han själv hävdar att det var ett lån, men har ju polisfört pratat om sitt spelmissbruk och att han i princip bränt allt han har tjänat på och betting.
Precis. Han har ju inte pratat, vad jag vet i alla fall, med någon journalist sen det här hände eller talat ut så, utan det är från polisförhör. Då. Men då, det som han inte har några problem med att erkänna är ju att han har haft stor spelproblematik helt enkelt och ett spelmissbruk. Och han nämner just också spelreklamer och de påverkan det hade för honom. Och det är lätt att känna för honom här. Så, dubbelt samtidigt hoppas man att det blir fler rättegångar av den här typen. För det är faktiskt ganska ovanligt och med tanke på hur utbrett problemet är. Det har varit väldigt svårt, det har varit inne på många gånger, att leda det hela vägen fram. Och vi får väl se vad säger rättegången. Och även om jag vill egentligen inte hålla om något ont, man tycker ju synd om där han har hamnat och den problematik han har fått, så hoppas jag samtidigt att det kan bli fler fall där det går så här långt. Så att det kommer ännu längre och att det intresserar fler än oss. Så det är ett så här ständigt problem som vi har. För jag hörde att åklagaren uttryckte också nu att han hade bilden av att folk förstår inte vilket stort problem det här är. Och där kan man bli lite frustrerad för liksom, vi och absolut jättemånga andra, det rapporteras ju definitivt, men det har alltid svårt att slå igenom stort ofta när det ofta är kanske anonymiserat och det är sällan det är på allsvensk nivå kanske så. Så nog finns det rapporter, men det problemet har ju varit att det inte har varit så himla läst helt enkelt alltid. Så, och då är det lätt, och det är väldigt tidskrävande och krångligt och tufft att skriva om. Och därför är det då efter ett tag lätt att välja någonting annat. Mm. Så är det. Så på så sätt kan man känna den här dubbelheten.
Ja, det blir onekligen ändå, även om det är deppigt och det är allvarligt, så blir det onekligen också intressant att följa den här rättegången då som inleds tisdag. Och det kanske framkommer saker bara under tisdagen som inte vi kan få med här, så att det får det vara så, men det blir spännande att följa vad som händer. Men anledningen till att jag inledde med det här, Johan, att vi inte har spelreklam och så, hade varit så att vi hade bättre reklam här, så kan man gissa att vi hade varit också, vi på något sätt har blivit indirekta ambassadörer, reklampelare för det här. Vi skulle stått här och snackat om kanon, räkat några matcher till helgen och sådär, sagt att de här är riktigt bra odds på och så. Och detta är ju någonting du och jag har snackat om en del på sistone. Allt mer på sistone. För att vi får ju ganska mycket numera mail och samtal från olika PR-personer som vill att vi ska uppmärksamma att fotbollsspelare har ingått i olika typer av samarbetsavtal och sponsoravtal. Och att vi då ska liksom uppmärksamma detta.
Ja, precis. Och nu gäller det inte spel längre. Nej, det kan vara allt möjligt.
Det kan vara schampo, det kan vara vad som helst.
Ja.
Ja. Tugummi.
Ja, ska vi dra några exempel? Bjuda lyssnarna på vad diverse PR-folk, kallar vi dem lite slarvigt här, gärna skulle vilja att Offside skriver mer om. Men som vi inte är så intressant för oss. Men det kanske kan vara kul för lyssnarna att få höra vad folk vill att vi ska skriva om från den sidan.
Ja, det senaste tror jag är att vi fick från någon PR-person som hade ett samarbete med en, ska man säga, en nätsajt som hjälper en att boka hotell. Hotels.com. Som ville att vi skulle uppmärksamma att Erik Cantona då, ambassadör, reklampelare för Hotels.com, de har spelat in, får man säga, en rätt sval reklamfilm där Cantona badar badkar. Och han tycker, hela grejen är då att nu ska man hitta någon typ av frizon på hotell. Man kan kolla på fotboll ostört, komma bort från liksom familjelivet.
Plotten i de här reklamfilmerna med Cantona är att Cantona blir störd hemma när han vill se på fotboll av familj.
Han har barn som skriker.
Och... Ja, så han behöver checka in sig själv på, i en bra svit med lugn och ro
där
för
att
kunna se
att
på sina matcher.
Precis.
Ja, och man kände väl, vi blev ju så pass nyfikna, vi måste se hur den ser ut i alla fall. Han är tillbaks nu lite, Cantona. Ett tag kändes som att han hade en rätt bra skådiskarriär
på gång.
Men att han nu, man ser också så här att han har gjort det här lite med vänsterhanden.
Det får man säga. Ja. Manuset är svagt.
Han kan ju bättre än så här.
Ja, precis.
Det var inte det här de tänkte sig att vi ska...
Nej, samtidigt så har vi nämnt dem.
Ja, har vi ju. Det
kanske är ett geni där.
Ja, det kanske de är. Så. Och det är ju inget, det finns ju välrenommerade skådisar som gör lite lökiga reklamjobb också. Så det är inget konstigt med det.
Ja.
Men det var kanske inte jättebra. Men de trodde då, det visar ju också då att de har inte alltid så bra koll på Offside. De och de hör ju av sig till fler än oss förstås. Men så man tänker sig hur det skulle se ut. Att vi hade en artikel om att Cantona är med i en reklam.
Ja.
Möjligtvis skulle ni kunna vara med i ett humoristiskt sammanhang på någon sån här plocksida där vi skulle kunna vara lite edgy och så. Men det är kul att tänka sig att vi skulle skriva en seriös nyhetsartikel om att bara berätta detta.
Ja. Sen en annan sak då, du har gått på nåla här i ett par veckor för att du fick ju också någonting, jag fick inte det, men du fick det skickat till dig att Haaland hade inlett ett hemligt samarbete med någon.
Mm.
Han var ny ambassadör och du gick här och väntade. Varje dag så gjorde du sökningar på Haaland.
Vad kan detta handla om? Jag fick ett mejl från som jobbar med Haalands varumärke då, där det stod: i början på nästa vecka kommer ett av de varumärken vi arbetar med gå ut med en stor nyhet som rör den norska fotbollsspelaren Erling Braut Haaland. Jag hör av mig till er om ni har intresse att veta mer om detta samarbete. Nyheten är under embargo till, och så var det ett datum här. Och sen kom det då slut, och det visade sig var då att nu har Erling Haaland bestämt vilka som ska bli hans nya återhämtningspartner. Alltså att han ska kunna förbereda sig så bra till nästa match. Och han har även gått in som investerare i det här bolaget. Det var själva nyheten då. Och jag såg att inte jättemånga, den här Cantona-grejen plockades ju ändå upp av typ The Sun.
Ja, och det är ju kul i den artikeln, jag läste den. Artikeln i The Sun. Och då är det kul för att då, de försöker liksom göra detta till att det är liksom en nyhetsartikel, så att Cantona säger att han inte kan lugna ro när han kollar hemma. Det, liksom, de har inget annat att gå på än citat från reklamfilmen.
I Cantonas liv så har han det tufft hemma när han
ser
på fotboll.
Visst, och de jublar ju på PR-byrån när detta publiceras.
Ja, det är väl liksom för att The Sun vill kunna screenshotta någon lite rolig bild på Cantona där han ligger i ett badkar kanske och ser på fotboll eller något sånt där. Det här såg inte så många andra skriva om, att Haaland då hade valt sin nya återhämtningspartner. Det var ju såklart inte aktuellt för oss heller. Sen hade du något som var på lite annat. Det var ju inte så riktat, men det var ju kopplat till en svensk spelare med meriter från A-landslaget. Vem var det som hörde av sig där? Var det hans agent?
Ja, det var hans varumärkesstrateg som han presenterar sig som. Det blir ju allt vanligare så. Och just det här att man blir, att man har en partner. Menar, man kan ha en partner. Nu var det då att Haaland hade en återhämtningspartner. Men det blir allt vanligare hela tiden. Att man försöker liksom hitta nya intäkter som fotbollsspelare. Genom att man blir en partner till ett hudvårdsmärke till exempel.
Lönen räcker inte.
Så är det. Tyvärr. De här stackars fotbollsspelarna. Och det blir allt vanligare. Och vi har sett den här Next Level Group som är ju Stockholmsbaserat då. Anders Edhammer, tidigare journalist på bland annat Discovery, som har dragit igång detta med Peter Forsberg, som är en delägare i detta. där hela grejen är där att de ska lyfta varumärken, att de ska liksom kunna kapitalisera på svenska idrottare då, som både är aktiva än idag och som har lagt av. De har väl till och med breddat så att de har inte bara idrottare just nu, utan de har tv-personligheter.
Det lät lite raljant där också, kanske bara lägga till att det är ganska kort en idrottskarriär. Så på ett sätt så kan jag ju förstå att det är smart att börja lägga ägg i lite andra korgar medan karriären fortfarande är igång.
Ja, så. Absolut. Så är det ju. Men det blir allt vanligare. Men nu var det inte de som hörde av sig, utan det var en annan varumärkesstrateg som är blivit anlitad av en fotbollsspelare med landslagsmeriter, aktiv får man säga. Vi anonymiserar vem det är, för det känns inte schysst. Som har hört av sig ganska envist här och vill på något sätt att vi ska skriva om den här personen utifrån att de gärna vill lyfta hans varumärke.
Mm, han behöver synas mer.
Behöver synas mer. Och jag är ju så pass nyfiken så att jag vill ju prata med, nu har inte jag hunnit göra det för vi har haft så himla mycket på jobbet de senaste veckorna, men så fort vi har skickat det här numret till Tryck så ska jag ringa och höra lite grann. Hur ligger planen här? Varför vill ni detta? På vilket sätt vill ni lyfta det här?
Du menar, du blir mer nyfiken på det än att göra artiklar på just den här spelaren, så blir du nyfiken på varför det här är så viktigt. Så.
Precis så är det. Ja. Och det känns som att detta bara hela tiden ökar, den här typen av förfrågningar till oss. Att vi ska liksom vara en sparringspartner på något sätt i att lyfta fotbollsspelare. Och att vi ska uppmärksamma dem för att det gynnar dem. Och det är väl, alltså, det är kul på ett sätt för det är nytt. Det är liksom, man känner att det håller på att hända massa grejer här. Och det är alltid kul när det händer grejer i branschen. Och det alltid är på samma sätt. Men samtidigt så blir man också lite rädd så att okej, då kanske de väljer ut, om vi gör en intervju med den här spelaren och sen så ska de styra innehållet väldigt mycket då, att vi får inte kanske lov att ställa vissa typer av frågor. Nej, och så.
Man gillar ju, alltså sånt här har ju alltid förekommit förstås, man får rätt och annat mejl ibland från kanske någon agent eller något sånt här, ska ni inte skriva om min spelare eller så. Mm. I grunden är det ju bra om intresset kommer från tvärtom. Mm. Att det är vi som är ny, det borgar för bättre läsning och för att det känns också friare. Att man står friare om intresset har kommit från oss från början och inte något som läggs ut sådär. Det är en bra start att det går från det hållet istället. Så.
Nej, det är inte så mycket mer så. Jag vill bara delge lite grann hur det, vart händer barkar. Att det kan nog bli allt mer av det här framöver.
Ja, jag tänker också att det är ett litet tecken i tiden. Att, för det här är ju, jag blir mest, här skojar vi lite om Hålands officiella återhämtningspartner och Cantona i halvdåliga reklamfilmer. Men den här andra är lite mer intressant tycker jag på ett sätt. För det visar på något sätt också att det är som att det inte räcker med att vara jävligt duktig på fotboll. För det är ju bevisligen den här spelaren då vars rådgivare eller vad vi ska kalla varumärkesperson kontaktade dig. Och det går ju faktiskt i linje med hur det är i många andra industrier idag. Alltså musiker har svårt att bara leva på sin musik och de kanske måste starta en podd också eller bli programledare i tv. Att det räcker liksom nästan om man inte är superetablerad och bara vara en sak så, vilket har liksom tvingat ut många kanske i någon slags offentlighet som de är lite tveksamma till. Alltså om man inte är på, det går ju bra att vara hemlig om man är Håkan Hellström, om man är så stor. Men man kan vara ganska stor och ändå behöva göra många andra grejer för att just så här placera ut sina ägg i olika korgar. Mm. Gäller ju på något sätt även oss också. Alltså inte så länge sedan vi var ganska, alltså vi gjorde en tidning och behövde inte låta höra talas om oss så mycket. Tidningen kom ut kanske en gång varannan månad. Behövde inte göra så mycket reklam för den. Mm. Vi är ju också, utan att man nästan märker det, ute och gör olika saker. Att det räcker inte bara med att sitta och skriva längre. Att dels så måste vi på ett annat sätt sälja vårt innehåll. Mm. För att konkurrensen är så stor och alla andra gör det. Så vi måste höras. Man måste liksom bli mer personlig. Vi har poddar, vi har varit ute på scener. Det skulle vara jättelätt och liksom för 10 år sedan hade man, eller 20 år sedan, så hade jag kanske anklagat mitt framtida själv för att så här, vem tror du att du är liksom, så här. Alltså, du var väl bra på att skriva kanske ibland så här, men liksom, stopp här nu, är det rimligt att hålla på så här som du gör? Det är lätt att inte tänka att man själv är en del av det här också. Det räcker på något sätt inte längre med att bara vara jätteduktig i fotboll eller jättebra på att skriva. Man ska liksom ut på alla olika plattformar.
Ja precis. Och man undrar ju faktiskt ibland då sådär, är det alltid fotbollsspelaren som ger ett godkännande till, alltså någonstans så kanske man når en nivå där det börjar av sig agenter som inte är fotbollsagenter som bara förhandlar nya kontrakt och finns där om det skulle bli liksom turbulens i någon klubb man måste röra på sig. Mm. Nu finns det andra typer av agenter nu då som ska försöka att maxa ens namn och ens ansikte och så. Och ibland så måste det finnas fotbollsspelare som tycker att detta är inte alls intresserad av. Och så hela tiden blir de liksom, och så börjar den andra fotbollsagenten säga, men detta är bra för mig också, så. Fan, om du syns med och du blir mer profil och så, då kommer du också tjäna mer pengar på det. Man kanske ibland faktiskt dras in i detta.
Mm, absolut.
Utan att man faktiskt vill det själv. Och menar, fotbollsspelare vill väl först och främst vara fotbollsspelare. Ja. Vill man ändå tro. Sen finns det vissa som kanske som älskar den andra sidan av det. Utmärksamheten.
Ja, ja. Ja, men då kan man ju göra det.
Så. Ja. Men det känns som att det kommer vara tillfällen där det kommer finnas spelare som kanske är ganska unga och lite osäkra. Som hoppar in i olika typer av grejer. Som de sen känner att jag kan inte stå upp för det här. Riktigt.
Nej, eller så. Bara trivs inte med
nej,
det.
Ja. Precis så.
Men vi har ju också alltså en historik av att i alla fall vid några tillfällen har ju vi faktiskt nappat på vad som egentligen är rena PR-grejer.
Ja.
Du har ju berättat om din famösa weekend i Rom då. Där du hängde med
Jeboa och Kocha.
Precis, Tony Jeboa och JJ och Kocha. Ja. Har vi fått höra om.
Ja.
Och jag har ju något som jag inte är jättestolt över. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag åkte ju på någon slags PR- resa för Ronaldo. När Cristiano Ronaldo spelade i Manchester United, det här bör ha varit någon av hans sista säsonger där innan han gick till Real Madrid. Då åkte jag för Expressens räkning till Manchester på någon hel så här Ronaldo-dag. Jag visste nog inte riktigt vad det var när jag åkte dit, men han blivit lovad att man skulle få intervjua Ronaldo i grupp, tror jag.
Mm.
Det här kan ha varit inför EM 2008. Ja, det kan kvitta när det var, men han var het såklart och var på väg att bli en av världens bästa spelare. Och man fick chansen. Gruppintervjuer är ju inte kanon, men så här, det är någonting i alla fall. Åkte dit och sen märkte jag då när jag var där att...
Får man fråga, vad var det för andra jättar från andra mediehus som var där?
Men det var inte så mycket jättar. Nej. Det var inga som jag visste vilka, men det var ju väldigt mycket som mig som jag inte hade känt till från alla möjliga länder.
Ja, det
var ju säkert från 20-30 olika länder.
Ja,
jag hängde rätt mycket med en polack.
Polens Johan Norelius.
Och han var bara, ja men vi var ungefär lika gamla. Jag minns att han var ju bara där för att kunna ställa någon fråga om Lewandowski, tror jag, som då hade börjat bli rätt stor. Han kanske spelade i Dortmund då, börjat komma fram. Vad Ronaldo tyckte, det var hans uppdrag liksom, att bara få ställa den frågan. Jag minns att han gick runt och att han lyssnade på, kommer du ihåg Royston Drenthe?
Ja, ja, ja.
Vad hände med Royston Drenthe?
Ja, supertalangen från Ajax, va?
Ja, i något U21 EM var han väl, utsågs han till turneringens bästa, eller hans, han var väldigt lovande.
Ja, gick väl till Milan sen.
Var han inte Real Madrid?
Real Madrid var det, ja. Just det.
Men han tappade väl fart i karriären.
Ja.
Men han spelat in någon... Och det hade han börjat göra här lite, tror jag. Han tyckte att han var ganska dålig, den här polska journalisten Drenthe, men lyssnade på hans rapmusik. Jag att han spelade upp på sin ganska moderna telefon för mig då. Så, look, Drenthe, I love this guy. Så, han och jag hängde. Men vi märkte...
Royston Drenthe, bara lite kort här. Feyenoord var det, var inte Ajax. Real Madrid, mycket riktigt. Sen...
Han känns som en spelarbussen-kille.
Ja, utlånad till Hercules och Everton, just det. Sen Alanya Vladivakavash, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erzurumspor i Turkiet, Banias, Sparta Rotterdam, Kosaken Boys och idag i Racing Murcia.
Racing Murcia,
det var, ja, lite tercera division.
Kosaken Boys.
Mm.
Det var ändå ett bra namn.
Kosaken Boys. Tredje divisionen i Holland.
Det var väl rätt uttryckt av mig då att karriären tappade lite fart.
34 år idag.
Ja.
Tack för dig.
Ja, han var lite i ropet då i alla fall. Men det var ganska tydligt att det här var lite mer än bara att vi skulle intervjua Ronaldo i grupp. För innan det ens blev aktuellt, det skulle vara på eftermiddag, så blev vi samlade alla journalister. Och då började med att vi fick... ett par nya fotbollsskor allihop.
Mm.
Nike senaste modell då, som jag gissar var de som Ronaldo hade själv. Och sen trodde man intervjun skulle vara. Men då blev vi skjutsade till en fotbollsplan inomhus i Manchester. Någonstans i närheten av Carrington.
Mm.
Och skulle vi spela fotboll där.
Mm.
Och det var några Manchester Uniteds instruktörer som skulle liksom få... Och då började jag känna att det här är ju pinsamt liksom, såklart.
Har du på dig de nya dagarna?
Ja, jag tror inte jag vågar säga nej till det. Alla andra sprang ut liksom.
Till det följer.
Alltså liksom vi gjorde någon liksom så här kvadrat där och det stod någon engelsman och liksom så här gav tips. Och,
upp på tårna, Johan.
Ja, så här, kändes ju absurt liksom. är ju ganska grön här fortfarande. Jag har kanske jobbat ett eller två år kanske på en stor tidning. Ja. Idag så hade jag ju kanske, alltså jag hade ju inte ställt in någon scen, men jag hade nog inte gått ut på den där planen. Och framförallt hade jag ju snabbt svängt om i huvudet och tänkt att det här är en intressant dag att skildra. Mm. Sväng om nu och skit i den här gruppintervjun. Men det vågade jag inte göra och jag var väl inte tillräckligt erfaren för att se det. Vi spelade fotboll där och sen var det någon liksom visning av Ronaldos alla highlights och så. Och sen var det inte ens någon gruppintervju, för till slut så blev vi samlade i någon slags auditorium någonstans på Old Trafford tror jag. Och så kommer Ronaldo ut på en scen tillsammans med en intervjuare, någon portugis, som intervjuar honom. Liksom väldigt, och det var också sådär, vissa frågor fick inte ställas, du vet så. Mm. Och sen så öppnades det upp för några frågor. Jag tror polacken fick fråga om Lewandowski. Han var väldigt framåt. För jag kollade faktiskt upp det här texten i efterhand. Mm. Och det är verkligen inget som jag är stolt över. För jag går någon slags mellanväg där jag ibland försöker mobba.
Gippot,
ja. Mm. Men ändå liksom ta med allt Ronaldo säger. Mm. En jättekonstig text faktiskt, sådär. Att antingen får man löpa linan ut och stå för att man är någon slags nickedocka här. Eller så hade man, och som jag sa idag, så hade man ju snabbt svängt om. Att det kan ju faktiskt vara kul att skildra den här industrin. Mm. Och varumärket just Ronaldo. Och om hur liksom journalister svassar runt honom och låter sig. Liksom, fan, vi står där och ska spela fotboll liksom, i hans nya skor. Jag tror till och med att jag tog med dem hem. Liksom. Jag har ingen minne av vad som hände med dem sen. Men det är ju inget, det är liksom inget att vara stolt över. Men jag tror också att det fick mig att tänka till lite. Kanske efter när jag såg det där. Att konst, det var vad som hände här. Mm. Så det har ju funnits definitivt tillfällen där man har varit en del i det här stora PR-maskineriet.
Innan vi stänger kiosken för denna lilla delen, Johan, om varumärken. Så Royston Drenthe, han har enligt Wikipedia dejtat den spanska Playboy-modellen Malena Gracia. Han är, som vi vet, också har en fot i musikbranschen. Gjort en låt som heter Tack Tack Yeah. Den kanske vi ska avsluta podden med idag.
Ja, eller så kan vi lyssna lite på snart när vi lämnar.
Det står också här att i december 2020 så förklarades han som bankrupt.
Ja.
Inga pengar kvar.
Nej, vad tråkigt. Han skulle ju behöva en varumärkesstrateg nu då. Det hade ju däremot varit kul om du fick ett mejl från någon som säger sig representera Royston Drenthe.
Och som då hade jag hukt.
Ja, då det hade varit intressant på riktigt ju.
Ja, du stänger vi. Den namns Royston Drenthe, kom ni för tacket. Jag glömmer fält over. Jag fälts för mig. Nettan så stiklar legat i tunnelden. Om vi vänder blickarna mot Allsvenskan, du nämnde här att det varit en rafflande 2-2-tillställning, Stockholms derby, söndag kväll, så kan man ju också säga att den här måndagskvällen då som vi har framför oss när vi sitter här och spelar in, bjuder ju på ett par karameller utifrån att det är en del som står på spel redan nu i Allsvenskan. Vi kan säga IFK Göteborg möter Sirius. Skulle det vara så att Sirius vinner, är det roll-out då? Eventuellt?
Jag vet inte. Det är alltid också så när det går dåligt, det har vi också sagt tidigare, så är det alltid jobbigare för tränare som inte visar så mycket känslor. Mm. För då får man också det på sig, att man ser liksom likgiltig och trött ut.
Men, och sen så för all del så är det ju imorgon, är det ju derbyt, Degerfors, Örebro.
Mm, äntligen då. Mm.
Slakten på Storvalla, den har du skrivit om, 93.
Ja, ja, den kan vi lägga ut och puffa lite för då, kanske på webben. Ja, slakten på Storvalla, 93, länsderbyt.
Var det du bjöds in till Toivonen och det var auditorium och fick skor?
Ja, Yrje Toivonen, alltså Olas pappa, intervjuades på scen. Vi fick aldrig chansen att prata direkt med Yrje. Nej, men det var en väldigt rolig text att skriva. Alltså, det var ju också obehagligt för vissa inblandade. För domaren då.
Det var 93 då alltså?
Detta. Det var 93, ja, precis. Och det var väldigt laddat. Det var ju en jävla säsong överhuvudtaget för Degerfors. Det var ju då de mötte Parma och så också. Men det är alltså i matchen som Ulf Ottosson får benet avsparkat och körs till sjukhus mitt under match, kanske i Karlskoga. Och det här är en så kallad oral story, min text, där då bara inblandade personer berättar om vartannat, hur de minns det. Jag tror att Ulf Ottosson är en av dem och Yrje Toivonen är en av dem, för Yrje försökte då, han gick upp på räcket på Stora Valla i sin långa rock och försökte lugna massorna när det var som mest uppretad stämning. De var arg då för att Lars Zetterlund, som hade sparkat av benet på Ottosson, inte visades ut. Och sen var de arga på att det var så himla mycket tilläggstid. Och då kvitterade Örebro på, jag tror det är 98 minut, kanske ännu senare eller någonting sånt. Och då ligger Ulf Ottosson med benet brutet och lyssnar på Radiosporten. Jag minns att han var väldigt sådär nedtonad när han berättade hur han hade följt det här. Utan så för först låg han och lyssnade på när Degerfors gjorde 1-0. Vad tänkte du då? Ja, då tänkte man yes liksom. Så. Och sen låg han och lyssnade på när Örebro kvittera. Vad tänkte du då? Ja, då tänkte man nej liksom.
Ja. Det behöver inte vara svårare
än så. Nej, det behöver inte vara svårare
yes,
än så.
Liksom.
Nej, men då är det redan väldigt uppretad stämning på Stora Valla. Domaren Elofsson hamnar i centrum och han får ju poliseskort. Det finns bilder på när han kliver in i polisbil och det var, han upplevde ju det här, vi skrattar ju nästan åt det idag för med tidens tand så finns det många roliga detaljer och sådär. Men han upplevde det som väldigt obehagligt och han dömde ju aldrig på Stora Valla igen. Mm. Och han var ju väldigt tveksam, kommer jag ihåg, när jag pratade med honom om han ville prata. Han ville inte det först, hade aldrig gjort det tror jag, men ändrade sig så. Och så blev han en av dem som var med i den här texten då, som ja, men man kan återvända till. Mm. För nu är det ju... Vem som är lillebror här behöver man ju inte snacka så mycket om. Det är ju Degerfors i form av litet samhälle jämfört med residensstaden Örebro. Och de har, alltså det är ju speciellt eftersom Degerfors ligger i Värmland men tillhör Örebro län då. Mm. Och för vissa särskilt äldre Degerforsare har det varit känsligt att vi vill inte ha något med Örebro att göra. Idag är det ju där lite mer, flera av Degerfors spelare bor i Örebro. Så det där gamla hatet som finns odlas kanske främst av äldre.
Mm.
Och sen, nu kanske någon Degerfors blev sur när man sa lillebror och sådär. Ingen av dem har ju någon allsvensk titel till exempel.
Nej, nej.
Och Degerfors har ju faktiskt en kupptitel då. Mm. Och sen har det inte spelat så mycket, och det var länge sedan det var nu. Och i allsvenskan har det då inte gjorts på himla länge. Och nu är det dags igen då. Mm. Jag tror inte det blir, och vi har ju inga massor som Yrje Toivonen behöver lugna ner nu längre. Men vi får väl se det där partytältet, om det ändå kan skrikas en del.
Ja, precis. Ja, men den texten är verkligen värd att läsa. Den finns ju på offside.org. Men det som jag ändå tycker känns mest kittlande den här omgången, det är ju att se BK Häcken spela fotboll. Med tanke på vad som har hänt här sen vi spelade in podden senast.
Du tänker på Alm.
Alm, som då är klar för Odense. Han flyttar till Danmark. Han leder Häcken till och med den 1 juni. Det innebär att han har match ikväll mot Mjällby. Och han har en match i Svenska Cupen. Och det är i finalen. Och sen så har han...
Jag tror de har Varberg också.
Varberg
i Allsvenskan.
Ja, just det.
Bayern i cupfinalen.
Ja, just det. Precis. Så det är tre matcher kvar då. Och vi pratade ju bara om Andreas Alm här för någon vecka sedan i podden.
Ja, det var väl före också de tappade 2-0 till 2-3.
Mot just Örebro igen.
Just det.
Och att vi var liksom lite nyfikna på hur detta skulle utveckla sig. Och nu då så blev det som så att Odense köper loss Andreas Alm.
Ja, det utvecklades väldigt bekvämt för Häcken på ett sätt.
Ja, precis. Samtidigt så är det lite förvånande att okej, nu är han borta, han har kvar tre matcher och Häcken kommunicerar att de tror att det är det bästa för laget. Att han är kvar de här tre matcherna. Istället för att han tar in en så kallad interim manager. Men någonstans så kan jag inte heller sluta tänka på att han vet att han ska flytta till Odense 1 juni och han har ett par veckor på sig. Och med det prekära läget som Häcken befinner sig i, de ligger sist i Allsvenskan, har 2 poäng. Och säsongen är mer eller mindre körd uppåt. Nu handlar det bara om att liksom säkra ett allsvenskt kontrakt, nästan.
Mm. Och kanske ta en cuptitel.
Ja, det får man säga. Det är ändå någonting.
Så är lite Degerfors 93. Alltså bottenliv med en cupfest. Om de vinner och får gå ut i Europa.
Cirklar slits i denna podd. Så är det ändå så att det måste ju vara så att Alm har ett litet öga på Odense nu. Från och med detta blir klart. Han ska flytta dit. Allt det praktiska kring flytten. Att flytta till Danmark, till Odense. Också börja liksom läsa in sig på truppen. Kolla igenom matcher, göra en Bielsa. Kolla på 200 000 matcher som Odense har spelat den här säsongen. Odense klarar sig kvar i den danska superligan.
Ja, de är väl i den så kallade nedflyttningsserien.
Mm.
Där de inte har gått jättebra men ändå inte kommer åka ur. Precis.
Ja, precis. Men om man då tänker att de här två resterande allsvenska matcherna och Svenska Cupen-finalen är blytunga matcher av jävligt stor betydelse för Häcken. Så är det ändå så kanske att jag hade tänkt om jag hade varit sportchef eller klubbdirektör i Häcken att det är väl lika bra att han kan börja fokusera på Odense nu och att vi får in någon här som brinner 100%. Jag säger inte, men vi känner båda Andreas Alm och vi vet att han är professionell, han kommer väl göra allt han kan, men någonstans i bakhuvudet så är det kanske inte 100% utan det är kanske 98% och de 2% kan göra jävligt stor skillnad. Så tänker jag, det är min magkänsla. Därför tycker jag det är lite konstigt att han stannar kvar.
Ja, det är så pass kort tid. Alltså, alla fattar väl att det här inte är någon optimal situation. Han kommer ju säkert vara väldigt mån om att visa att han hela vägen in gör ett 100% professionellt arbete, att ingen ska kunna komma och säga att jag hade huvudet på något annat håll. Sen om man klarar det, som du är inne på, det är ju en annan sak, för man är ju bara människa liksom. Och det är så pass kort tid, alltså Christian Lundström, gamla assisterande, skulle väl vara aktuell att leda laget då under några matcher istället.
Krickan är redo.
Målvaktstränaren Krickan,
ja.
Även de har väl bedömt då att det är så pass kort tid och att det ändå är bättre att ha kvar rutinerna, och så blir det en helt ny start där. Och sen, det är ju inte alldeles ovanligt, alltså spelare som man vet är klara för en annan klubb nästa säsong eller efter sommaren. Det händer ju hela tiden. Tränare är ju inte lika vanligt. Det är ju säkert rätt vanligt att en tränare vet att nu går säsongen mot sitt slut här i mitt lag, och jag vet att nästa säsong så kommer jag träna ett annat lag i samma liga eller en annan liga. Men det är inte så ofta vi vet det.
Nej.
Att det är officiellt som i det här fallet. Däremot att det förekommer gör det ju såklart hela tiden. För ofta är det ju också kanske att någon har velat göra sig av med tränaren.
Mm.
Alltså som Sören Kratz då, som fick gå väldigt lång tid under 2001 och veta att Bayern inte ville ha kvar honom. Och så byggde det liksom sagan om Bayerns guld och att spelarna kanske ville göra allt för Kratz eftersom de visste att han skulle gå och sådär. Jag tänker också på spanska landslaget i VM 2018. Där var det väldigt dramatiskt när Lopetegui skrev på för Real Madrid då. Och bara, var det bara 2 dagar före Spaniens VM-premiär? För de gjorde ju då som du kanske ville att Häcken skulle göra. Det var ju inte riktigt, för de visste inte om det heller, spanska förbundet tror jag. Att de
blev tagna på sängen.
Ja, typ 5 minuter innan Real Madrid skickade ut pressmeddelande tror jag, sportchefen i spanska förbundet, som var rätt ny då också, fick veta det. Och det, han tog inte det så bra, så de sparkade honom direkt, eller honom vill inte vi. Så då fick ju Gerro rycka in som interim, meriterad person att ha som interim. Men där var det ju stökigt, där gjorde man ju så, att så här, men det blir för konstigt att du ska leda Spanien nu. Resultaten får ju svara för det där, men det är inte så ofta man har den här situationen. Så kan man väl säga.
Nej, och det får väl liksom kommande 2 veckor utvisa om beslutet var bra eller dåligt. Är det så att Häcken förlorar ytterligare 2 matcher i Allsvenskan och de förlorar Svenska cupen-finalen, då går det inte att säga att det var ett bra beslut. Förstår du?
Ja, nej.
Då har vi ju facit.
Mm, absolut.
Vi vet ju heller inte vad som hade hänt. Det kommer vi aldrig få reda på. Om någon annan hade tagit över de här matcherna till de gör en permanent lösning med en ny tränare, som det riktas som att det är eventuellt Jens Gustafsson. Eller vår gamla spelare, eller tränaren krönikör. Brännan.
Brännström, ja. Har heller inte haft något lag då på ett tag nu. Såg du det apropå Jens Gustafsson här? Max Markusson, som nu inte längre är kvar i IFK Göteborg, men som var
klubbdirektör.
Han var klubbdirektör där jag fram till för en tid sedan. Han tog då lite bladet från munnen. Han pratade om den stökiga fjolårssäsongen för IFK Göteborg och när Poyar Spagi fick lämna. Sen kom ju Roland Nilsson dit, men att så berättade han då att Jens Gustafsson
i BB-podden, va?
Precis, i BB-podden, ja. IFK Göteborg-podden.
Supporter-podden.
Mm. Men då berättade han då där att Jens Gustafsson hade de varit intresserade av då IFK Göteborg. Men han la ut texten då och sa att dels så krävde Jens för mycket pengar. Han sa 100% mer än vad vi kunde ge i lön. Och så sa han också att de hade inte varit helt nöjda när Pontus Farnerud hade samlat in referenser. Och detta fick i sin tur en annan tränare, nämligen Rickard Norling i Norrköping.
Han gick i taket.
Ja, han gick faktiskt i taket. Han brukar inte göra det så ofta. Det känns som att han väger sina ord. Eller det gör han ju. Och ibland blir det märkliga ord. Men han blev ju väldigt arg. Jag tror, för jag läste det i Norrköpings tidningar. Han kanske sa det på fler ställen. Men han menar ju då att så gör man inte. Mm. Att bränna en kollega på det sättet. Han insinuerar ju då Max Markusson att Jens Gustafsson både var lite girig och inte hade så goda vitsord. Och jag blev lite så här fascinerad att Norling tog det så hårt.
Mm.
De har ju, hade väl lite historia ihop i AIK där till exempel. Men han verkade känna oerhört kollegialt där.
Mm.
Och menar att så här, alltså, han bröt mot en oskriven regel där de emellan. Markusson alltså, genom att prata så öppet om det här i den här supporterpodden. Så jag tyckte det var spännande att Norling blev så jävla arg över det.
Ja, men jag tyckte det var intressant på många olika sätt. Jag tycker att ena sidan liksom, att om man bara tar det här med att Max Markusson berättar att Jens Gustafsson eventuellt ville ha alldeles för mycket i lön. Men det kan ju inte de, han har väl sina krav, vad han tycker är rimligt.
Vi vet ju inte, det kan ju varit precis samma som man hade i Norrköping.
Ja, alltså,
Göteborg hade ju inte jättemycket pengar.
Nej, men det kan man inte belasta. Vill man ha en tränare och tränaren säger, ja, eventuellt, detta är de här kraven jag har. Så funkar det ju om man ska anställa någon. Det kan man inte vara liksom tycker jag är någonting som man ska kritisera någon för. Och sen de här referenserna att gå ut med det, det tycker jag, inte, jag tycker inte det är så jävla fint gjort.
Men jag det är kanske inte så smart, han kanske inte är intresserad att komma tillbaka till fotbollsvärlden, Max Markusson. Men förmodligen är ju han den största förloraren vad gäller möjliga framtida jobb. Men han kanske inte ens är intresserad av det. Men att Norling kan väl få bli arg över det. Men så här, det blir lite, jag vet inte, vi som journalister, det blir också lite konstigt för vi vill gärna att folk ska prata öppet och vara ärliga. Och så gör någon det. Att Norling, jag blev lite förvånad att han reagerade så starkt, men inte att han inte tyckte det var så bra. Han är ju själv väldigt hemlig och tycker väl att man ska vara det. Men alltså, vi som skriver och sådär, vi borde väl på ett sätt bara applådera att folk är ärliga. Och, eller liksom så här, vad, det är ju lite svårt att veta var man ska stå.
Ja,
då, så här. Sen om han bränner sina fotbollsskepp, Markusson, så får det väl vara då. Men,
Samtidigt så är det så också, det måste jag faktiskt påtala här, att som journalist, om någon kastar ur sig de här sakerna, så är det ju en par som pratar. Det är ju Max i det här fallet som pratar. Jens Gustafsson har ingen chans att bemöta det här i det forumet som är den här podden i det här fallet.
Nej, förmodligen en så journalist vill han inte säga kanske, så mycket om det.
Nej, en journalist hade ju i alla fall sagt att vi har sökt Jens Gustafsson för en kommentar där han får bemöta det här. Men att någon säger att han har dåliga referenser. Det är ju inte riktigt så som riktigt sund journalistik ska fungera heller när man publicerar någonting. Men så funkar det lite grann.
Ja, men det blir ju också speciellt sådana här intervjupoddar och där är det ju inte kopplat till. Alltså, så skulle han kunna ha sagt hos Olof Lund också. Men där har man ju då en sajt som direkt kan göra ett knäck. Mm. Där man förmodligen försöker få tag på Jens Gustafsson. Ja. Då, sådär. Absolut, så kan man se det. Men det rörde ju om i grytan i alla fall.
Så
får man ju säga.
Ja, det är som sagt att det är lite läge här, Johan, för oss att återuppta denna arbetsdagen där vi måste få iväg ett nummer till tryck. Så att jag säger som så, Johan, att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med Telia. Och Telia har Sveriges bästa sportpaket. Med Simo och Viaplay samlat så får man alla matcher från de största ligorna samlade i ett tv- och streamingpaket. Det är alltid live, utan fördröjning ser man då all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia. Och det är då både Simo och Viaplay som ingår till ett oslagbart pris, menar Telia. 499 spänn i månaden. Det betyder inte bara att all sport finns där, utan också alla filmer och serier ingår. Så det är då något för hela familjen att titta på. Man sparar faktiskt 469 spänn i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att köpa de här grejerna separat. Man skaffar Sveriges bästa sportpaket Telia på telia.se/sport och då får man allt samlat på ett och samma ställe, Simo och Viaplay. Detta är hos Telia då.
Ja, och när vi har skickat iväg det här numret så nås det till prenumeranter i fysisk form som vanligt 2 veckor senare. Men det finns ju redan nu ute på vår webb första delen, kapitel 1 av den här jättestora ambitiösa satsningen vi har gjort på EM i Portugal och Sveriges äventyr där 2004, som du har gjort med god hjälp av flera andra. Vi låste ju upp första delen, den finns gratis att läsa och även att lyssna på då, vilket är en nyhet som en del verkar ha uppskattat, något vi har pratat om tidigare men av olika anledningar inte riktigt kommit till skott med. Första delen finns att lyssna och eller läsa för vem som vill. Sen kommer vi släppa resterande 5 delar på måndag.
För
de som är prenumeranter, ja.
Vi har ju pratat här om att man blir försäljare. Och nu fan är vi försäljare nu när vi sitter och pratar om de här sakerna. Men samtidigt så vi känner oss stolta över just den här grejen. Vi känner oss stolta över tidningen också oftast. Men den här EM 2004-satsningen som vi har gjort då på webben. Och att vi faktiskt har läst in samtliga delar. Det är någonting vi ändå känner att vi kan säga rakryggat utan att vi skäms. Och vi framstår som försäljare. Och jag tänkte så, Johan, vi kanske ska avsluta hela den här balansen med att vi lyssnar på kanske bara de första 20 sekunderna när du läser in precis inledningen på del 1. För att vi kanske ska väcka lite, ja, men lite känsla och också lite grann vi kan påvisa hur duktig du är som inläsare, Johan. Du var duktig, jag satt med dig när du satt och läste in. Det var inte många omtagningar du behövde göra. Sen skulle jag läsa in. Det var hela havet stormar alltså. Fy fan, där känner man inte trygg, det kan säga. Så passa på att lyssna på Johans del 1 då på offside.org. Där han läser in. Det börjar faktiskt med att landslaget samlas i Gimo. Det är en regnig måndag när de samlas.
Precis som denna måndag.
Precis som denna måndag. Och så lyssnar ni på det, för att sen så börjar jag läsa in del 2 och då blir det inte lika kul. Så börja läsa och lyssna på del 1 på offside.org. Och så med detta så önskar vi alla en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi på onsdag nästa gång.
Ja, eller i spelarbussen redan på fredag för er som prenumererar.
Jajamän,
och lyssnar.
Då kränger vi in den också. Ta hand om er. Hej då.
3 stjärnor skruvar upp förväntningarna. 2 mittfältare sugs in i en debatt. och en debutant skriver kontrakt i smyg. En ny vecka börjar i Sverige. Den sista i maj 2004. Statsminister Göran Persson har ont i höften och väntar på operation. En lantbrukare i Dals Ed som skjutit ihjäl en varg frias i tingsrätten. I Jönköping smyger Carolina Klyft igång utesäsongen när hon springer 100 meter häck på 13.52. Polisen i Halland hittar 99,5 kilo katt i en personbil på E6. Kent meddelar fansen att de jobbar med en ny platta och Mamma Mu åker rutschkana utses till årets bästa barnbok. Det är ovanligt kallt för årstiden. Kallt och blött.